Du lyssnar på Shogun, generalerna som ledde Japan, av Ingemar Ottosson, inläst av mig, Johan Svensson. Inledning. Vem styr i Japan? En sensommardag 1651 stod Olof Eriksson Willman i tjänst hos Nederländska Ostindiska kompaniet och spanade mot den okända kust som hans skepp närmade sig. En tryckande hetta sänkte sig över nejden. Kustlinjen var oregelbunden och buktade in och ut som moriska arabesker. Detta land av berg och frodig grönska hade dittills bara besökts av ett fåtal nordbor. Det var insvept i gåtor och myter, men detta var alltså yttersta östern och öriket som portugiserna kallade för Japão. På holländska och svenska hade man börjat säga Japan. Västmanlänningen Willman, tidigare student vid Uppsala universitet, var anställd på ett femårskontrakt hos Ostindiska kompaniet. Han steg i land på Dejima i provinsen Hishen. Ön låg alldeles vid inloppet till staden Langezak, som japanerna kallade för Nagasaki. Dejima var bara 9000 kvadratmeter stort och här låg en liten holländsk utpost. Det fanns inte mycket att göra utom att spela kort, men allt var bättre än riskerna till havs, för att inte tala om de europeiska krigen. Det var bara 3 år sedan Västfaliska freden slutits i Osnabrück och Münster. Man kan inte säga att Willman tvingades genomlida någon längre tristess. Han fick följa med kompaniets överhuvud, Adrian van der Burg, för att respektfullt överlämna gåvor till regeringen i Edo. Denna stad låg på landets östkust, en god bit norrut. Det var som att färdas över en okänd planet. Vid ankomsten till Dejima visste Willman inte mycket om Japan. Hela hans kunskap var baserad på holländsk hörsägen. Han lärde sig aldrig kommunicera med invånarna men gjorde stegvis allt fler egna iakttagelser. Svenskens omdömen var ibland positiva, ibland kritiska. Det senare särskilt i fråga om religiösa förhållanden. De välhållna japanska landsvägarna som var minutiöst försedda med milstolpar beskrev han som de mest påkostade i världen. Han reste genom ett landskap med tall och björk och han tyckte att det påminde om Sverige. Värdshusen, där dagens rätt kostade 1,5 kauban, vann hans uppskattning. Hans beskrivning av en måltid där han med pinnar äter tunna skivor rå fisk doppade i ättika är den första nordiska beskrivningen av sashimi, nära släkt med sushi. Ändå hopade sig frågetecknen för den nyfikna besökaren. Märkligast av allt var svårigheten att få ett klart svar på vem som styrde landet. Besöket i Edo tycktes ge visshet. Holländarna sa att man mött kejsaren av Japan. Varför västerlänningar använde beteckningen kejsare om Japans härskare är oklart, men titeln användes redan om monarken i grannlandet Kina. Denne styrde dock över ett imperium som var många gånger större. Willman förstod emellertid att det fanns ännu en viktig aktör i sammanhanget, och denne verkade faktiskt ännu mer vördad och otillgänglig än kejsaren. Det var ärkebiskopen i staden Miyako inne i landet. Även han nämns därför i reseskildringen. Närmare än så kom Willman aldrig sanningen. 40 år senare skulle en annan besökare, tysken Engelbert Kämpfer, nyansera hans utsagor och hävda att Japan hade en världslig och en andlig ledare, Kubo respektive Dairi. Idag vet vi att den som innehade den formella makten, den vi kallar kejsaren, var Willmans ärkebiskop, som residerade i Kyoto. I sin skildring kallar svensken orten för Miyako, vilket betyder huvudstad. Men vem mötte holländarna i så fall i Edo? De mötte landets reelle makthavare. Av det egna folket kallades denne på sin tid gärna för Kubo, och han fick även titeln.